Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Varmt välkomna till Tillåt Kakor, en bakpodd med mig Camilla Hamid och min favoritperson i hela bakpodds Sverige,
Emma Brinkrask.
Alltså det, jag har längtat efter att få komma tillbaka.
Ja, det känns som att det var länge sedan.
Men det är för att vi blev snuvade lite på förra avsnittet.
Ja, det kanske så det var, att det inte var liksom bak, att det inte var som det brukar.
Nej, för det var den, alltså jag tyckte att det var, ja men det var lite roligt och vi testar att gå lite off track.
Ja. Några, det är ändå några stycken som har påpekat att det var ett roligt avsnitt.
Och det är alltid härligt. Och det är ju så här, det är kul att man vill veta mer än om bara bakning. Att man kanske tycker att det är lite kul. Mm.
Men det är kanske en lagom dos i de vanliga avsnitten när vi lite grann pratar
jag i alla fall i den här podden för att jag älskar att prata om bakning.
Ja. Och inte jag kände för att rannsaka sig själv.
Nej, jag ville inte lära känna med ett djupare jag. Jag ville bara prata tårtor. Men det ska vi göra idag.
Det ska vi verkligen göra idag. Tårtor är exakt det vi ska prata om. Mm. Men först ska vi prata om veckan som gått. Mm. Och du som har gått och blivit med podd.
Nej.
Nej, det är du redan. Med app såklart. Med app. Alltså så här, sten för sten så bygger du ditt imperium liksom. Nu kom det en till.
Imperium?
Du har bloggen, du har podden, du har tvn, du har boken och nu app.
Ja, men det där är så sjukt. Jag minns också, det första du skrev till mig efter att jag hade lanserat den här nyheten. Ja. Grejen är, okej, jag förstår, för jag hade inte sagt något till dig.
Nej, och det, jag känner mig inte så kränkt över det på något sätt.
Men jag vill att du ska känna dig kränkt för att vi är kompisar nu.
Ja, men jag känner mig, jag var lite förvånad för att vi pratar hela tiden.
Om
vi pratar
allt.
Väldigt, väldigt mycket och det är liksom det är inte alls isolerat till podden.
Nej.
Utan vi så ältar ganska mycket vår vardag med varandra. Mm. Och framförallt ältar vi vårt jobb med varandra. Projekt vi har på gång, jobb vi har gjort, samarbetspartners, hur man ska hantera den och den. Och liksom hjälper varandra och tipsar varandra. Så därför var jag väldigt förvånad att du bara så lanserade något sånt stort som du inte ens hade liksom hintat.
Men vet du vad det var? Jag skrev lite till dig på sms. Ja. Varför? Och det är dels för att alltså, till exempel när man ska släppa en bok, det är många som har gjort det innan en själv.
Mm.
Man vet ish hur det kommer gå, hur det kommer tas emot och så vidare. Vad jag vet så har inte någon annan bak- eller matbloggare lanserat en app tidigare.
Nej.
Eller i alla fall inte under den tiden jag har varit aktiv på sociala medier.
Mm.
Och även om jag, alltså för det första, förra året när den här apputvecklaren kontaktade mig. Så var jag såhär, gud vad kul, vilken driven människa. För det här är inte något stort företag bakom. Det här är en jätteduktig kille som är bra på att utveckla appar.
Mm.
Han har utvecklat andra appar tidigare, typ såhär lite spel och sånt. Men han bara, hej, jag skulle vilja göra det här med dig. Och mitt första svar till honom var såhär, gud du verkar jätteduktig, men alltså, jag känner inget behov av den här. Ja, men jag har en blogg, den funkar super både i mobilen, i datorn. Jag har inget behov.
Mm.
Han var okej, okay, han bara, du bara hör av sig om du ångrar dig. Och så bara kom det en dag till mig, idén som idag är bakakuten.
Mm.
Och det är att så här, det, ofta är frågorna jag får typ samma.
Mm.
Antingen säger jag, om jag är sugen på det här, vad ska jag baka? Ge mig ditt bästa chokladrecept, brukar jag få.
Ja.
Eller så här, jag har det här och det här hemma. Vad kan jag baka med det? Eller så här, jag ska baka till, som du och jag alltid pratar om, jag ska ha kalas.
Mm.
Eller jag ska ha dop, eller jag ska ha ramadan, vad som helst. Vad kan jag baka? Det är alltid de frågorna. Jag bara, det skulle vara så nice att bara kunna skapa ett verktyg som liksom levererar svaret direkt.
Mm.
För att jag har ju ofta skuldkänslor kring att jag inte hinner svara på DM. Du poängterar alltid att det står 99 plus på,
ja.
På min inbox.
Ja, men jag förstår det själv, för att till slut så Man försöker alltid svara, speciellt om det är en fråga om ett recept eller någonting. Mm. Men när man sitter i en trängd situation och så får man frågan, vad ska jag baka till ett dop? Och så glömde man bort den och så gick det 3 dagar. Så man säger, jag har svarat på den här 4 gånger redan den sista månaden. Och, liksom,
och sen ibland kan jag, när jag får en fråga om just en så här specifik fest, och så säger de, ja men jag ska göra det här till lördag. Mm. Och sen så kanske jag inte hinner se den för en lördag. Då tänker jag, ja men då har den nog personen nog redan löst det på eget håll.
Ja.
Och grejen är, den här killen, han levererade, så fort jag sa det här till honom, han svarade inte direkt, men efter några veckor så svarade han mig med en testversion.
Mm-hmm.
Den är inte det som ni ser idag, men den var, alltså den hade så mycket potential. Alltså det som var kvar, alltså funktionerna hade han redan kirrat.
Ja.
Det var liksom utförandet, form, alltså, det ska ju också matcha vad jag gillar och vem jag är och allt sådär. Och jag var så här, gud, det här är helt fantastiskt. Men sen så slogs jag av tveksamheten. Alltså, köper folk appar? Folk är ens intresserade av appar? Alltså, så här, lever vi i en apptid nu? Och det här kanske inte alls är bra. Kanske
har du gjort några tester liksom? Eller nu bara kör liksom? Alltså, jag menar, testat så här,
alltså, det är
marknadsundersökning?
Inte marknadsundersökning. Jag har nämnt det till en vän och så har jag visat på telefonen. Men han har ju liksom testat bland sina vänner som inte skulle gå och berätta för alla om att jag ska... För det jag ville komma till var att det är mycket lättare när man tvekar på något och bara känner, nej, det här projektet kastar jag i papperskorgen.
Mm.
Och bara knögla ihop, kasta i papperskorgen om ingen vet. Mm. Då är det jättelätt att bara...
Jag skulle bara inte kunna hålla mig. Jag är för dålig på...
Och jag är
inte dålig på att hålla hemligheter, men dålig på att hålla liksom sådana saker.
Ja, men jag är exakt likadan. Alltså, du vet, speciellt när jag kommer till min andra bok. Jag är jag vill ju bara berätta allt för dig. Och jag har berättat allt.
Ja.
och det är det som jag älskat med vår vänskap. Att vi dels har varandra i det här bakbloggandet, men vi kan liksom stötta. Och det är skönt, tycker jag, att dela idéer med varandra. För det är där jag får reda på, så här, är det här bra eller är det inte? Men jag... tänkte så här, alltså, Emma kanske inte gillar det här heller, så det är ingen idé att ens ta upp det här med henne. Och sen så hade jag samtidigt skuldkänslan mot den här killen för att han är pappa.
Mm.
Han har lagt massa tid på det här.
Ja.
Jag vill ju att han ska känna att den här tiden som han faktiskt har lagt utöver sina andra arbeten, att det ska vara värt för honom. Jag var så här, nej, men nu, Camilla, skärp dig, idén är bra. Och sen så, som du och jag ofta brukar prata om, good enough is good enough.
Mm.
Allting behöver inte bli en...
Nej.
En succé. Nej. Alltså det kan bara vara...
Ibland behöver man så här testa saker.
Ja, och jag landade till slut i sen, nej, men jag tycker att det här är bra. Och det är det absolut viktigaste. Jag tycker att den har bra funktioner. Så att jag kände så här, nej men det här, vi måste ändå på något sätt ära den tiden han och jag har lagt utöver allt annat. Och det blev appen. Men jag behövde ju inte oroa mig alls.
Jättespännande. Och det är många som redan har varit inne och förbeställt.
Ja, alltså jag trodde inte att det skulle vara så många.
Nej.
Och att det varje dag tickar in fler och fler förhandsbeställningar. För den har ju inte kommit ut än. Den kommer ut den 25 oktober. Men fördelen med att... Nu gör jag lite reklam här.
Det är, Camilla, vi har pratat om det här. Det här är vår podd. Den här är till för oss.
Ja, men
det är till för er som lyssnar. Men vi får promota precis vad vi vill.
Och jag tänker att det här är inte helt orelevant för de som lyssnar. För att det här har annan bakning. Den lanseras...
Nästa vecka ska jag ha bloppis förresten. Jag ska ta med mina gamla jeans. Ja. Nej, jag skojar bara, förlåt, fortsätt.
Jag säger nu.
Ja.
Den lanseras den 25 oktober, men förhandsbeställer man den innan dess, både till Android eller Apple, så får man den för 95 kronor. Köper man den efter så kommer den att kosta 119 kronor. Det här är en engångskostnad, så det är inte en sån här app som drar varje månad utan att man märker.
Men ska man akta sig
däremot så kommer den att uppdateras varje månad med exklusiva recept. Förutom de här funktionerna som jag berättade om, så är den ju fylld med dels gamla recept från bloggen, men också exklusiva recept. Så att man ska känna sig som att man är med i min lilla klubb, tänkte jag.
Jag tycker det är super. Det som slog mig var ju att jag känner till en bakapp.
Oh.
Och det är ju Maja Vase.
Maja Vase?
Ja, men precis. Maja Vase, som vi har pratat om jättemånga gånger här i podden. Hon heter Maja Chokolat på Instagram.
Mm.
Och hon lanserade sin blogg i poddformat precis innan sommaren, tror jag. Det är inte en på... jag vet inte varför jag säger podd hela tiden. Ja, en app är det. Det är inte en app som din med massa olika funktioner. Utan det är mer så här att hon har recepten i appform.
Mm.
Ja, men det slår mig. För annars är det inte supervanligt.
Nej, för att det var därför jag också var lite såhär, för att ibland kan man hamna tyvärr i ett litet såhär negativt tankesätt där man tänker, men gud, ingen annan har gjort det.
Ja,
då kan det inte vara bra.
Nej, är det därför ingen annan har gjort det, för att det inte är en bra grej, eller är det bara för att ingen annan har kommit på det?
Exakt, men jag, på senare år, så fort jag kommer på mig med den här tanken, så är jag såhär, nej.
Mm.
Man måste göra, om man på riktigt tror att det är en bra idé, då kör man. Det spelar ingen roll om ingen annan har gjort, för att alla vågar inte alltid göra saker.
Nej. Jag tycker det är dunder. Det ska bli otroligt spännande.
Men vad är ditt intryck so far?
Mitt intryck so far är att det är jättespännande. Och det ska bli jättekul att liksom se. Jag ska testa den till dess fulla kapacitet. Liksom.
Jag är så taggad. Jag hoppas att folk kommer gilla. Jag är i alla fall jättestolt. Men,
ja.
Vad har du gjort?
Ja, vad har jag gjort? Jag har inte släppt en app i alla fall. Nej, men vad jag skulle kunna berätta för den veckan som har gått är ju att förra veckan så satt jag med i en jury som skulle utse Stockholms godaste kanelbulle.
Men det var inte en liten jury?
Nej, det var typ 25 pers. och det var 35, jag tror att det var 35 eller 40 olika bullar från 35 till olika 40 bagerier i Stockholm. Wow. Och vid vårt bord, vi var fyra stycken. Bland annat så var Linn Utbult som var här för några veckor sedan med. Så vi fick in bullar, så delade vi dem på fyra. Så vi åt liksom en kvarts bulle var. Och vi testade 25 stycken.
Vänta, 4 gånger 25.
Mm-hmm. Så jag åt alltså typ 5 hela bullar.
På en kväll?
Ja, så på en timme.
Oj.
Mot slutet så kände man sig så här nästan lite liksom berusad. Alltså man börjar bli illamående, lite så snurrig, det börjar svartna lite för ögonen.
Oj.
Men det som var tråkigast av allt var ju att nästa morgon när resultatet kom, då var ettan, tvåan och trean bullar som vi inte hade testat. Alltså vi testade 25 av 35 bullar.
Men då fick inte ni alla bullar?
Jo, vi fick, men till slut så pallade vi inte. Efter 25 var vi så här, bara, det går inte. Vi kan inte äta mer, det är helt omöjligt liksom. Och då var det, och det var typ, det var ett bord med typ grabbar som pallade få i sig alla. Och det, alla testades ju liksom, men olika liksom. Men ja, så det kändes som att man typ har ätit de där 25 bullarna lite i onödan.
Mm.
Men det var gott, i alla fall den första.
Och din röst eller din åsikt måste väl ändå på ett eller annat sätt ha räknats in i totalen?
Ja, men absolut. De bullarna som vi hade smakat och betygsatt hade ju såklart räknats med. Men just de som vann hade inte vi smakat.
Åh, vad spännande. Nej, vart kan man se det här resultatet sen?
I That's Up Stockholm är det, som, så det är på deras sajt. Men jag kan säga att den bullen som, när jag tittade mitt resultat som jag hade tyckt var bäst, var från K-märkt.
K-märkt. Mm. Är det en köpebull eller det är ett bageri?
De, det är ett bageri, precis. De finns här borta vid garnisonen, nära där vi sitter nu. Och också inne i stan. Och det är ju Daniel Lindberg. Nej, det är det inte, utan det är han, den andra, Daniel Ros.
Ja, okej.
Okay. Jag blandar ihop de där två hela tiden.
Ja, jag känner bara till efternamnen. Men jag kan inte sätta ett ansikte på dem.
Nej.
Men vad spännande, för det är ju faktiskt kanelbullens dag på fredag.
Ja, idag när det här avsnittet släpps.
Ja!
Dålig timing av oss igen.
Varför tänkte vi inte... Men det är bra, för vet du vad? På fredag, då kommer alla lägga upp kanelbullebilder. Och då kommer vi där och bara, ursäkta oss, vi pratar om tårtor idag.
Ja, och också så på själva kanelbullens dag, då vill man inte ha tipsen.
Nej.
De vill man ha för en vecka. Innan, de vill man ha i lördags när jag lägger ut mina tips.
Ja, för då för att kunna liksom under veckan preppa, provbaka, smaka och faktiskt veta vad man vill servera på kanelbullens dag.
Mm. Men vi kan ju då tipsa er, ni som lyssnar och vill höra vårt bullavsnitt, bläddra tillbaka, för vi har ett helt avsnitt om bullar.
Och hur man får dem så här riktigt saftiga och goda, precis som bageribullar, om inte bättre, för hembakat, det är alltid goda.
Så sant. Men idag ska vi prata om tårtor.
Jag är positivt överraskad över mängden varierade frågor.
Ja, verkligen. Nästan så att det blev lite svårt att så här sy ihop det. För att, och det var ju så, vi hade ju en ganska öppen fråga.
Mm.
Så det blev ju verkligen allt från figurer till blommor till grädde till smörkräm till allting. Men varför älskar du att dekorera tårtor?
Nej, men det är bara för att det är fint. Alltså jag skulle nästan säga att jag tycker det är roligare att dekorera än att så, själva monteringen. Mm. Visst, jag älskar att liksom kombinera ihop smaker, men det är ju sen när man har liksom en tom canvas och så kan man bara hälla choklad.
Jag håller med.
Och lägga massa gott på och liksom piffa till.
Jag tycker det inte är jättekul med själva bakningen. Alltså så här, du ska göra smörkrämen och bottnarna och allt det där. Monteringen tycker jag är rolig när det verkligen lirar.
Mm.
Alltså när man bara är så här,
det man, inga störningsmoment.
Inga störningsmoment, det smular inte, den sitter perfekt. Själva krämen har helt rätt konsistens. Jag bygger den när den blir rak. Mm. Då är det typ det mest lustfyllda. Men jag håller med dig, ofta har man kanske gjort så långt på kvällen. Mm. Och sen nästa dag så ska man dekorera och då ligger jag och tänker på det och liksom så här.
Ja, men man typ planerar och drömmer, ja, och bara hoppas att det ska bli så fantastiskt, mm, som man har tänkt sig.
Verkligen så här visualiserar.
Men jag ska vara helt ärlig, för att när jag började blogga, det var då jag var liksom mest into liksom tårtor. Och det började, mm, där vid sugar paste tårtor, och sen gick det sakta men säkert till drip cakes och så vidare och så vidare. Mm. Men det gick så väldigt, väldigt, väldigt många tårtor och väldigt många frustrerade dagar. Där jag kände, men det här går inte. Mm. Det blir inte som, alltså det blev ju inte, nu när jag kollar tillbaka, det var inte illa. Men det var inte det jag ville uppnå.
Nej, och det är väl det som jag kanske också känner händer allra, allra oftast. Att 95% av alla tårtor jag gör är jag missnöjd med. Mm. För att de blev inte som bilden jag hade i huvudet.
Och det kommer det nog inte bli så ofta. Nej. Oavsett hur mycket man övar.
Ingen annan har ju sett den. Ingen annan vet ju det.
Nej.
Så att alla tycker, men den var ju superfin. Och jag kan väl titta på den och tänka, ja men den blev okej. Men det var inte det jag hade tänkt. Det blev något annat. Mm. Och det är liksom, jag vet inte om vi ska gå in på den första frågan.
Jo, men vi gör det.
Som handlar just om det. Alltså hur vi gör, om vi så här ritar upp skisser i förväg. Jag har sett det hos vissa bloggare att de, ja, visar så här att de har ritat upp. Liksom. Jag gör aldrig,
nej,
det.
Jag, så avancerade inte jag.
Kanske mest för att jag ritar så dåligt. Ja, så alltså, de hjälper mig inte liksom någonting.
Och sen tycker jag inte lagd. Jag tror att man ändå behöver liksom ha något. Alltså vissa, alltså oavsett vilket ämne man pratar om, så vill jag gärna så här rita upp framför sig. Jag är en sån som gärna har saker i mitt huvud.
Mm.
Och jag, det är väldigt sällan som jag, ja, nej, jag tror aldrig, det var någon gång jag skulle ta en beställning för länge sedan, mm, då ritade jag upp bara för att sen se, mm, till att det blev liksom noggrant gjort, mm, men annars är det liksom bara ett kreativt mål i mitt huvud tills det bakas ut.
Ja, jag har heller aldrig ritat upp och jag, det händer ju att jag ritar på själv, alltså du vet, jag har min linjal, ja, när jag ska liksom göra grejer, att jag tar fram linjalen och ritar på själva bakverket, men nej, jag ritar inte upp dem. Men jag kan inte säga att jag improviserar heller, för att som du säger, jag har det i mitt huvud, mm, både den färdiga bilden, men jag har också visualiserat hela vägen dit. Mm. Alltså
vad
steg
man ska göra
för steg,
först och sen, ja, sen, och vad man behöver tänka på. Nej, men absolut. Så att, det är ju inte helt oplanerat.
Nej.
Men vi det skissar inte.
Nej.
Men det, alltså, tycker man att det viktigaste är att man själv liksom säger, ja, men ja, kan jag, se framför sig,
ja,
vad man ska,
och jag
göra,
tror nog att det finns folk som går igång på det kanske. Mm. Om man inte följer Topless Baker, nej, han heter inte så länge, han har bytt,
nej,
namn.
Vad är det han heter?
Han heter Matt Adlar.
Ja. Och så följer honom, by the way.
Ja, men
jättehärlig kille.
Han är, hela hans flöde är bara de mest perfekta konditorgrejer. Han är, mm, inte konditor, han är,
nej, han är bara jätteduktig.
Ja. Och i feeden så lägger han bara upp filmer på hur han har gjort de här.
Mm.
Men i hans stories så får man då följa vägen till, alltså så här, det börjar med att han säger, nu har varit så roligt här i 3 veckor han hållit på och ska göra en majskolv. Alltså en chokladbakelse som ser ut som en majskolv. Mm. Och han ska stöpa och han, så då ritar han upp liksom. Och sen håller han på, så man kan få följa honom i 2-3 veckor och han failar och han filmar allting. Mm. Och så får han göra om och så kommer han på nya idéer. Och sen det enda man får se hans feed är sen bara det perfekta, mm, resultatet.
Men det är det som är så härligt, för det är sådana konton som visar båda delar som man inte riktigt blir, man får ingen prestationsångest, utan jag blir tvärtom väldigt inspirerad.
Mm, mm.
För då får man se, ja, men det krävs många gånger tills, ja, man når det här superperfekta resultatet.
Mm.
Och till och med den bästa, mm, har sina svårigheter.
Och han är så rolig.
Ja, verkligen. Ja. Och hans YouTube måste jag också rekommendera, för att hans kanal, där är han oerhört pedagogisk. Alltså han har allt från liksom så här, ja, men såna basic grejer som liksom tårtbotten, mm, eller hur man monterar, vad man ska, han har verkligen, ja, men bit för bit, ja, gjort en video för
han
varje
har precis
grej.
Startat också en Better Baking, tror jag den heter, som är liksom att man får signa upp och sen är man med liksom en kurs, som en, mm-hmm, online-kurs. Som,
gud, det här har jag helt missat.
Det är roligt att följa honom också, för att om man bara går tillbaka på hans blogg för så här 2 år sedan,
mm,
då var han fortfarande duktig liksom, men då såg hans grejer ut liksom, typ som mina och dina. Mm. Och sen nu när man ser liksom hur otroligt avancerad han har blivit liksom, genom att bara...
Men han är noggrann, ja, han, och han kämpar, så det ska man, mm, det är all cred till honom.
Sidospår.
Ja.
Men du, den här frågan fick vi otroligt mycket. Vad kan man göra i förväg? Och vad kan man göra precis innan? Vi börjar med det här. Vad kan man förbereda?
Alltså, jag tror du och jag har säkert olika också processer. Också för att du kanske gör lite annorlunda tårtor än vad jag gör. Jag brukar ofta göra de här klassiska tårtbotten och kaka som fylls och sen, ja, hur som helst. Ja, tårtbottnar kan man göra hur länge som helst. Alltså flera,
ja, det är väl ett supertips. Att ja. De kan ju baka månader, ja. Men veckor absolut i förväg.
Och det som är bra med det att frysa in dem är att om man skär upp dem innan de liksom har tinat helt och hållet, och slipper man smulet.
De är nästan lite lättare att hantera om de har varit frusna också, även om de har tinat upp igen. Så är ja, de lite lättare att hantera.
Så där kan man göra, men sen också så här, om man gör liksom mosttårta till exempel, mos som ändå ska vara i frysen, låt den vara i frysen tills du ska ha den. Det är ju liksom
en mosttårta som kan du göra, alltså om det inte är liksom en sockerkaka som ska fyllas med yoghurtmos, för då blir det någonting annat. Men en mostkaka som stöps, den kan du också göra flera veckor i förväg. Hur lätt som helst. Och även om du ska göra en smörkräm, alltså en klassisk smörkräm, kan du göra 2, 3, 4 dagar innan.
Och smörkräm har vi gjort ett avsnitt om tidigare, där vi också pratade om det här, om att det funkar utan problem att frysa in smörkräm.
Lyssna gärna på smörkrämsavsnittet och bläddra ner. Och precis, och sen bara att man tar fram den i rumstemperatur och vispar om den, så kan man också göra det. Om man tar smörkrämstårta som exempel, att nu vet jag inte om det är liksom att rekommendera, men säg att man bara har bottnar och smörkräm, eller säg att du har bottnar och en curd eller en sylt eller någonting med smörkräm. Alltså du kan absolut göra den, ska ni äta den på lördagen så kan du göra den på onsdagen eller torsdagen och ha i kylen. Och sen kanske efter lördagen så kanske inte du kan spara den en hel vecka, men du kan äta den på söndagen och måndagen lätt liksom.
Oh ja.
Så det som man absolut inte kan förbereda då, det är väl liksom så här gräddtårtor.
Om mosser som du säger i, alltså kaka, så när man har varvat med
mosser är fyllningen liksom.
Exakt. Mm. Men alltså som jag brukar tänka när jag ska göra tårtor, för att ofta sen när jag ska göra tårtor till bjudningar, då vill jag gå all in. Och man vill ha det så perfekt som jag vill ha, så jag vill ha det så rakt jag bara kan. Ibland är jag ute efter det här lite mer rustika utseendet, men när jag verkligen vill få det perfekt, då kan inte jag göra allt kvällen innan.
Nej.
För att man blir dels utmattad, man blir less och man vill bara gå och sova. Tårtbottnar som sagt gör jag flera veckor innan. Sen kan jag fylla den, bara fylla, och sen plasta in.
Yep.
Typ 3 dagar max innan. Och sen så spacklar jag den. Kanske dagen innan eller 2 dagar innan. Men dekorationen, speciellt om jag ska dekorera med bär. Typ alltså tidigast kvällen innan, men nästan också precis innan servering.
Ja, men faktiskt. Alltså vispad grädde, bär, men bär kan hålla över natten, men helst liksom. Och blommor och liksom örter och sånt också precis innan. Maräng. Alltså, maräng är lite klurigt. Du kan göra en italiensk maräng och den kan vara fin i kylen i 3 dagar. Den kan också smälta över natten, för att maräng hatar fukt. Och det är jättelätt, speciellt och kanske när man, det vet man om man ska förbereda en fest, man öppnar och stänger kylen, och då bildas det jättemycket fukt och kondens, och det gör att marängen rinner iväg. Men om du vet att du har en kyl som är hyfsat torr, och där det inte är massa spring utan kan sätta in den, då kan man göra spritsa maräng dagen innan och sen bränna den liksom när det är dags.
Jag undrar, för att när jag gör tårtor med täckta i marsipan, då ställer jag alltid, eller sugarpaste, jag ställer alltid ett glas med bakpulver bredvid. För att den inte ska, du vet, den inte ska bli glansig och börja smälta.
Det är fukten där också.
Men jag undrar om man skulle kunna göra det på maräng, eller om den kräver lite större, något intensivare.
Ja, kanske. Jag har aldrig hört talas om det tipset faktiskt.
Det lärde jag mig i de här bakgrupperna faktiskt. Ja. Bakpulver har jag ju under, dels i grädden men också ställer man den vid, alltså bredvid i kylskåpet, och då handlar det inte om några teskedar utan fyll glaset ordentligt, typ en hel burk som man inte kan återanvända. Så det är inte, det här är verkligen så här,
för då drar det åt sig fukt.
Exakt, så att det här, sånt här gör jag alltid när det är så här inför någon jättestor dag, inte så här everyday marsipantårta. Min dotter, hon älskar marsipantårta.
Inte vardagsprinsesstårtorna, utan bara de som ni har till fest.
Ja, men ingenting får gå fel.
Ja, jag fattar.
Då, så ett glas med bakpulver bredvid. Jag ska testa när jag gör marängtårta någon gång. Får se om det hjälper.
Någonting som man däremot kan dekorera långt i förväg, det är ju också om du väljer att typ spritsa en tårta med smörkräm.
Which I never ever would do.
Nej, jag gör ju det ibland. Jag försöker dock se till då att jag inte har så mycket smörkräm i tårtan, utan bara ett jättetunt lager runt om, och sen det som spritsas. Spritsar man runt kanten så blir det väldigt tjockt, men du kan ju spritsa ovanpå liksom. Men oavsett, det här kan du göra och sen sätta in den i kylen ett par dagar innan, så länge du inte är på rör liksom.
täcka mina tårtor och även fylla sen med frosting. Mm. Men inte sån smörbaserad utan den här whipped cream cheese frosting som vi pratade om i för 2 avsnitt sedan kanske. Mm. Hur som helst. Det är, den består i grunden av vispgrädde, färskost och florsocker. Jag brukar ha i lite choklad i den, valfri sort, när jag ska täcka mina tårtor. Och den mår typ bra av att få stå en stund, för den är ganska mjuk. Och, men vill man liksom ha en stabil grund som man kan ha ganska mycket dekoration på, då mår det, alltså ha den där en dag plus en natt. Så.
På själva tårtan eller innan du spritsar? Eller
nej, men alltså på, jag har strykit upp allting. Och så låter jag den stå. För då, alltså då tycker jag att den beter sig väldigt likt en smörkräm. Och den funkar också bra att spritsa med.
Bra tips. Vad ska man tänka på då om man ska använda färska blommor och dekorera med? Det är några som har frågat vart vi köper ätbara blommor. Och jag vill gärna säga så här, jag köper aldrig ätbara blommor. Alltså jag går ingenstans och köper ätbara blommor för att dekorera tårtor med. Många frågor som att det är någonstans jag går och köper
men
en box.
Men jag har sett att man typ kan köpa en box.
Ja, jag har aldrig sett det någonstans.
Nej, och det är nog inte, det är nog ett... Jag tror inte att det här är ett fenomen som finns i hela Sverige heller.
Nej.
Utan det är några enstaka butiker någonstans.
Men med det sagt så finns det ju... alltså alla blommor som går att... Alltså, så här, ätbara blommor är ju inte nödvändigtvis goda blommor.
Nej, utan det handlar bara om att det inte är giftigt.
Ätbara blommor är blommor som inte är giftiga. Alltså jag har sett tårtor där man har gjort en tårta, slängt på liksom 3 hortensior.
Mm.
Jättefint kanske, också supergiftigt.
Ja.
Så gör inte det. Men alla listor på vilka blommor som är ätbara är inte längre än en googling bort. Googla så här, ätbara blommor, så får ni upp supermånga smidiga listor där ni bara
problemet
kan kolla.
Problemet är att oftast så hittar jag så här blommor, kanske ja, men ute eller i affären eller vad det nu kan vara. Och då är det inte att det är så nödvändigt svårt. Men det viktigaste om man skulle köpa och att det inte står så här, ätbara blommor på förpackningen, de ska inte vara besprutade.
Nej, men precis.
Det är det som är det viktigaste också.
Ja.
Men oftast säger jag, men det här är en blomma, men jag vet inte vad den heter.
Nej.
Och då, tack och lov, har jag ett Instagramkonto där jag kan fråga mina följare. Så varje gång jag har frågat så vet ni varför. Det är för att jag vill kolla om jag kan ha den på ett bakverk. För att en gång i tiden var jag den här som bara, åh, fin blomma, lägger det på min tårta.
Ja.
Bryr mig inte.
Nej.
Men jag fick ju lära mig av mina följare, tack vare dem, så har jag lärt mig att man kan inte göra så. Och det är också jättefarligt för att någon kan tro.
Ja, men precis, för jag skulle nästan säga att det är det värsta, för att jag kan ju lägga på en blomma för att det är fint när jag fotar. Jag kan ha svept in den eller lagt plast under som inte ni ser för att den är vacker. Men som du säger, jättemånga följer oss, barn följer oss och så gör de så. Så att jag tror att vi har något ansvar där att inte använda blommor som faktiskt är giftiga, utan verkligen så här... Och strunta hellre i det. Lägg dem, så ska du fota den, lägg dem bredvid.
Det har jag lärt mig. Ja. Om du inte vet om du kan ha dem på, ha dem bredvid så blir det ändå en fin färgklick
i
bilden.
Ja. Men om man tänker så här, sommarblommor ni kan prata eller plocka som ni vet inte är besprutade, googla. Det finns en bra lista.
Verkligen.
Och generellt är det så här, blad och blommor som kommer från alltså saker vi äter. Alltså så här, jordgubbsblad och blommor och smultron och blåbär och sånt är ju sällan giftigt.
Precis.
Nu kanske jag stampar i någonting, men jag tror inte det.
Vi är ju absolut inga experter på det här. Däremot så har vi ju planer på att faktiskt ägna ett avsnitt åt just det här med ätbara dekorationer. Och där vi faktiskt kommer ta in en gäst som har mycket bättre koll på det här än vad vi har.
Det är bara några veckor bort, tror jag.
Ja. Ja, det ska bli jättespännande. Så till den får ni hålla ut lite till.
Jag säger det, vi har inte ens frågat henne om datumen. Men
nej, men vi hoppas
att vi vet att hon vill komma.
Ja. Men du som är... Det här är ju lite av din hjärtefråga.
Japp. Oh, yes.
Hur får man raka kanter på en tårta?
Ja, det finns flera olika sätt. Och det finns flera olika metoder. Om spikraka kanter är viktigt för dig, då är det svårt med en jättemjuk sockerkaka och grädde och sylt. För att det vill liksom så här slutta i kanterna. Och liksom, så du behöver ha en stabilare frosting eller smörkräm, eller om det inte är en smörkräm så något liksom liknande som är stabilt. Du behöver ha bottnar som har hyfsat raka kanter eller hyfsat också håller sig ganska stabila. Om du ska fylla med någonting mjukare, spritsa en ring runt där det mjukare är i, för då får du fortfarande liksom stabila runt kanten. Och sen är liksom tricket att, att stryka upp den liksom i tunna, jag sitter och visar här som att någon ser, tunna lager flera gånger, liksom tillbaka, fram och tillbaka. Sen måste jag säga att jag vill inte uppmuntra folk att köpa massa saker, men för mig, så jag höll på i flera år, eller ja, två i alla fall, med en lång vinkelpalett. Alltså en palett som har en liten böjd kant, och så gjorde jag kanterna och så gjorde jag upp till, och det blev ganska rakt. Men när jag köpte en liksom riktig spackel, eller vad man säger, som är knivskarp och som är liksom hög, det gjorde all skillnad.
Mm. Alltså, oh ja.
Och också en tårtfart som kan snurra.
Ja.
Det är, och det behöver inte vara fancy pantsy. Jag har ett med gjutjärnsfot som är typ det käraste jag har. Men det måste inte vara det.
Det finns på Ikea.
De här i tacosnurrorna. Ja. Liksom, ja, jag tror att de, tanken är att man sätter dem på köksbordet så ska man ha grejer och snurra runt liksom, till alla runt bordet. De funkar absolut. Men det underlättar verkligen med en snurr sån. Och sen så helt enkelt tunt, och så bara liksom se till att fylla ut där det inte är, alltså oftast är det väl upp till där det gärna vill liksom.
Ja, eller ner till.
Ja, eller ner till. Det lättaste är ju, och då får man liksom, så det tråkiga är sen när man skär, då ser man ju att man har fyllt ut lite grann upp och ner med smörkräm, men det är priset man får betala.
Och sen skulle jag vilja lägga till även att man behöver ha lite is i magen, och det kommer inte vara på första liksom svepet som det är klart, utan oftast, vad jag brukar göra är att jag går på med ganska, det här är inte alls, men eftersom jag inte har smörkräm så går jag på med ganska generöst med frosting. Sen in i kylen tills den får sätta sig, det inte är supermjuk. Och sen drar jag liksom bort istället för att lägga på. Jag tycker att det är lättare.
Men jag gör så, inte innan jag har kylt den, eftersom jag oftast har någon form av smörkräm då, men jag drar på ganska mycket och sen kör jag med den här liksom spacken ganska snabbt och tar bort allt överflödigt, för då åker det in där det är ojämnt och så får man kvar en jämn yta.
Som när man ska lägga sånt här cement mellan kakelplattor.
Ja, men precis.
Exakt,
men beroende på liksom hur perfekt frosting har, hur liksom, om den jobbar med mig eller mot mig, för ibland alltså,
för den måste ju ha väldigt så här, vad ska man, följsam konsistens.
Ja, men precis, och ibland så vill den inte, jag överdriver inte när jag har haft tårtor som har tagit mig liksom 7 timmar att få rätt, för att så får man första lagret, sen när man tagit ut den igen, ja, då var smörkrämen för varm, då måste jag kyla den. Och sen var den för kall, och sen skar den sig, och så får jag göra om ett nytt, alltså.
Jag kan säga så här, jag älskar att titta på spikraka tårtor, det är väldigt tillfredsställande. Men jag måste ändå säga att den dagen som jag släppte det och tänkte att det kan vara lite charmigt med att man ser att spaten har gått ett drag där och att det är lite, ser lite krämigt och härligt. Oj, vad skönt.
Ja.
Oj, vad mycket tid jag sparar. Jag måste bara säga det. Jag förstår att man vill ha spikraka tårtor, för det är vackert. Och i vissa sammanhang är det faktiskt viktigt.
Ja, men ja, jag tycker att det är olika vilken typ av tårta man är ute efter och vilken look man är ute efter.
Ja.
Det som är skönt om man faktiskt sen ska spritsa tårtan på något sätt på sidorna eller ovanpå är att då behöver ju inte den ha den perfekta looken.
Nej.
För det ska man spritsa
och
över.
Och jag tycker också så här, visst, ibland kan ju så här, vissa som gör dripcakes, de vill ändå att man har de här spikraka kanterna. Men jag tycker att det är så skönt för att säga, jag spacklar lite och jag försöker göra så rakt jag kan. Men sen ska jag ändå gå på med massa choklad och bär. Det är så här, om det är lite ojämnt på toppen, då lägger jag bara på lite mer bär där, så blir det rakt.
Nej, men jag, för mig är det också lite grann av en utmaning. Alltså jag gillar den. Jag gillar att så här, se hur rakt jag kan få det.
Ja, det är väldigt, jag tycker att det är jätteroligt. Men sen är det så här också att det beror, som du säger, helt beroende på tillfälle. För ibland så känner man sig manad, men ibland är det bara jobbigt, då släpp det. Alltså. Ja.
Sen ska man komma ihåg att när man ser såna här smörkrämstårtor och man ser sen de här perfekta tårtbitarna som är skurna, de är ju skurna i en tårta som är liksom iskall med en varm kniv. Om du vill servera din tårta på ett kalas, då kommer ingen få en sån tårtbit, för ingen vill äta den tårtbiten när den är kall, utan ska du servera den rumstempererad, vilket du ska, då kommer det aldrig bli så fina. Det måste man komma ihåg, att det där är bara för show. Liksom.
Och jag har faktiskt sett en del videos, och en och annan är ju också, alltså, allt är möjligt i datorn, om man säger så.
Ja.
Alltså, så här, det måste man också göra sig medveten om, att det är ett härligt mål att vilja uppnå. Och det går att uppnå, det är inte omöjligt. Men det går att korrigera, om man säger så.
Absolut.
Det kan vara skönt att veta om man känner sig, jag pallar inte, eller det går inte.
Ja. Någon fråga man ska göra för att inte bottnarna ska lysa igenom när man har liksom strykt upp den färdigt eller spacklat då. Och det är ju precis som jag sa, att då får man lägga på mer och hellre fler gånger i tunna lager.
Exakt.
Än ett stort tjockt.
Verkligen. Och sen är det så, kan jag Det var en, speciellt om man gör sockerkaksbottnar som jag gör. Eftersom att de är väldigt böjbara. Mm. Ibland är det helt enkelt så att en kant sticker ut mer än en annan, även om man har lagt dem rått, för att det är så här, någon fyllning trycker på.
Ja.
Och ja, då kom, om du lägger på mer, ja, då blir det ju tjockare lager. Mm. Och beroende på vad du spacklar med, ja, så kanske det inte är så.
Jag kan ju, om jag ska göra en tårta med sockerkaksbottnar, då kan jag ibland faktiskt montera dem frusna.
Smart.
För då är de spikraka när du lägger på dem och det är lättare att få allting rakt. Sen när de tinar, då är de liksom inkapslade i allting redan, så att då håller det
Gud,
sig
det här
rakt.
Är ett supertips. Ja. Gud, vad bra.
Mm.
Och då är också så här, om man jobbar till exempel på sommaren, mm, där det är en pärs, att oavsett om, alltså oavsett om man jobbar med smörkräm eller frosting, det är jobbigt.
Ja.
För det vill inte. Och men om då själva tårtan är kall,
yep,
då har man ju värsta superförutsättningarna.
Ja. Ibland kan det dock vara svårt för smörkräm och sånt att fästa om det är någonting som är förfruset, mm, och bara glider av. Så det får vara lite så här, men
i något,
ja,
mellanläge.
Ja, men ni fattar att den är fortfarande hård liksom.
Tyllar.
Oh yes.
Vilka ska man ha om man bara ska ha några?
Mm.
Alltså jag måste bara säga, jag gillar, alltså de kitten som finns idag,
mm,
är, alltså jag är en person som köper styckvis.
Mm.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jag tycker, men det, för det är också en personlig preferens vad man gillar för tyllar. Men de som jag alltid har hemma,
mm,
nu är det du som är spritsexperten här, om jag bara får säga det. För jag, nej, men jag, dina spritsvideos är bland det finaste jag vet.
Mm,
men jag tycker att en öppen rund till, alltså så här, utan något mönster, är väldigt bra att ha. Mm. Speciellt om man bara, du vet, ska spritsa de här kanterna för att hålla in en så här, mjuk insida. Mjuk insida, vad är det jag säger?
Ja.
Ja, men du fattar.
Interiör,
ja,
säger proffsen.
Men i alla fall en stängd stjärn till och en öppen stjärn till.
Mm.
Skadar inte ha.
Och skillnaden mellan dem, öppen och stängd, är att de öppna har ett större hål och piggarna går ganska rakt upp.
Mm.
Stängd stjärn till har liksom piggarna gått in som flikar.
Just det.
Vilket gör att det blir liksom djupare volanger i det du spritsar.
Just det.
Den stängda är exempelvis den man ofta använder när man ska göra rosor.
Mm.
Men jag håller med dig, jag köper också nästan alltid dem styckvis. Det finns liksom ingen så här ekonomisk vinning av att köpa dem i flerpack heller.
Om det inte är så att man, alltså det kan ju vara kul att ge present,
ja,
till någon som bara ska så här, testa för första gången och bara,
absolut,
vill testa runt.
Jag sprang faktiskt på Panduro förra veckan. Där hade de ett kit där de hade 4 av mina 5 måste tyllar.
Mm.
Så det kan jag väl rekommendera, att det var bra, att det är bra. Mm. Men mina, förutom de, absolut en rund, och de vill man gärna ha lite olika storlekar, man vill ha alla i olika storlekar,
ja,
men den är också så här lite grann en sån här workhorse liksom, alltså, mm, inte bara för det som är fint, utan alltså man ska fylla någonting eller liksom spritsa smet i cupcakesformar,
ja,
eller
ja,
massa,
ja,
massa olika grejer som den är bra till. Stängd stjärn till, öppen stjärn till. Sen är jag ju vansinnigt förtjust i den tyllen som jag får absolut mest frågor av. Och det är den som jag brukar kalla för eklärtyll. Det är också en öppen, ja, stjärn till, men den har jättemånga väldigt korta taggar.
Mm.
Så en större öppning och supermånga små. Så den får de här liksom nästan så här korallliknande, mm, grejerna. Och den Nej, men alltså 70% av alla frågor jag får överhuvudtaget handlar om den.
Och den är väldigt bra också om man vill typ göra churros, tycker jag. Ja, för den är ju också väldigt stor.
Det är ju som när du ska göra eclairs till exempel, så spritsar du dem. Då är det ju den du använder så det blir så här tunna linjer.
Men en mer som både du och jag använder, by the way. Den här droppformade. Vad är det den
heter?
Ja, men
precis. Det var det jag skulle komma till.
Jag låter dig ta den.
Och jag kan säga, för att vara ännu mer informativ, den förra som vi sa... eklär till. Det är, om du köper Wilton-tyllar så är det D-tyllarna. 4D, 6D, 8D. Den stängda stjärntyllen är... B.
Ja, för jag tänkte säga att den stängda... Ja.
Eklärtyllen är B. Wilton B. Den stängda stjärntyllen är D. En öppen stjärntyll, men som du också kan göra stjärnor med för att den har få och ganska djupa, det är Wilton 1M, som också är väldigt populär. Kronbladstyllen är det vi pratar om. Och det är Wilton 104 eller Wilton 125. 104 är den lilla, 125 är den lite större. Och de utmärker sig att de är liksom platta, men de är lite bredare i ena kanten och sen går de upp liksom tunnare. Mm. Och dels så kan du göra alla typer av blommor och blad och grejer med dem. Och sen är de fantastiska för att göra alla typer av volanger. Mm. När ni har sett sådana här slalom med mönster, både uppåt och neråt och på sidan, så är det också dem. Så de fem skulle jag inte vilja leva ut.
Nej. Och har man dem tycker jag att man kommer väldigt
har
långt.
Har du dem så klarar du dig långt.
Jag har aldrig känt att jag behövt köpa någon annan, utan snarare när jag ser någon annan är så här,
jag har jättemånga andra, men det är de fem jag återkommer till i olika storlekar. Och sen en sista favorit jag har är Saint Honoré-tyllen.
Vad är det?
Den är lite som kronbladstyllen fast tjockare. Du kan få den, om du har en styv spritspåse, så kan du få den bara genom att klippa upp toppen liksom.
Gud vad jag inte kan föreställa mig det här.
Nej, jag kanske måste göra en video på det.
Ja, men nu vet jag nog vad du menar. Är det den som man kan göra typ blad med? Alltså såhär, inte blad som är rosblad, utan bladlöv.
Nej, det är det inte. det är också, du ser också ganska mycket slalommönster med den, men den blir tjockare så att det nästan blir så här hål. Jag kommer att visa Camilla i alla fall, så,
så får,
jag gjorde nämligen grejer här
på
år med den. Jag tycker att den är så fantastisk. Det blir såna här.
Men det ser ju precis ut som den andra.
Nej.
Men jag vet att det är lite bredare mellan volangerna.
Ja, den är väldigt väldigt mycket tjockare. Du kan inte göra en blomma med den här.
Nej.
För den är väldigt mycket tjockare. Men Saint Honoré-kakan eller bakelsen eller bakverket är ju som en paj, och sen är det liksom, då tar man den här och så bara drar man ut liksom, så den har massa liksom som en blomflikar utåt liksom. Googla Saint Honoré så kommer ni förstå vad jag menar. Men de fem, då behöver du aldrig mer köpa en till.
Men
då behöver inte ens alla dem. Härligt att jag fick gå loss lite där.
Ja, men det
brinner för
tillfråga. Ja. Okej, det här har vi touchat lite på.
Ja.
Men vi kan absolut utveckla oss. Mm. Vad kan man stryka upp med eller spritsa med som inte är smörkräm?
Ja, om jag ska göra lite reklam nu då. Eller göra reklam för någon annan. Idag kom en specialnummer av Elmat och vin ut. Som är ett bakspecial.
Oh.
Och du kan bland annat läsa ett hemma hos reportage hos mig. Jag har också gjort fikaguider till London, New York och Paris. Men också så har de repriserat mitt kladdkake som jag hade i Elmat och vin i våras.
Den med de olika...
Ja, det är en kladdkake som jag har gjort i 8 olika tårtbitar med 8 olika toppings. Och då är det en smörkräm, tror jag. Och resten är liksom cheesecakes, topping, ganacher, vispad panna cotta, mousse, allting. Så vill du ha liksom, och då kan man ha den och så står det så här, vispar vinbärs panna cotta, för då kan jag göra så här. Och det här var dumlegrädde. Då har du 8 olika varianter som inte är smörkräm, och sen kan du bara liksom utveckla från dem. Så, och jag har inte det inlägget liksom samlat på min blogg. Jag får ofta den frågan. Men håll ut, det kanske kommer något där jag samlat massa saker man kan spritsa med.
Men för att det är som du säger, allt som man kan spritsa med kan man ju faktiskt också täcka sin tårta med. Man kan fylla med. Och det viktigaste är väl bara att det är... Ja, men för det är en hårfin gräns där med för mjukt eller för fast. Och där får man ju också experimentera, testa olika recept, för att fluff... olika typer av smaksatta grädden kan ju ha olika konsistens beroende på ration mellan godiset eller chokladen och ja, grädden.
Och den kan man ju ändra och sådär.
Precis, så att om du känner att efter första vändan, oj det här var för löst, nästa gång lägg bara på lite mer.
Ja, och egentligen, du kan använda även liksom väldigt, alltså som en spritsad panna cotta, eller vispad panna cotta kan ju vara kanske lite så här skör. Mm. Men om du bara inte kombinerar den med tunga tårtbottnar, alltså om du har lätta luftiga bottnar, så man måste det är liksom den kombinationen du måste tänka. Har du en stabil, tung frosting, då kan du kombinera det med stabila, tunga bottnar. Men har du en lätt och luftig frosting, då måste du också ha lätta, luftiga bottnar.
Och det är filling. Ren fysik där.
Ja, och det är väl, vad heter det här?
Gravitationslagen.
Hållfasthetlagen. Liksom.
Verkligen.
Men du hoppar över en fråga här.
Jaså?
Ett enkelt, för jag har nämligen ett sånt himla bra svar på det här. Kan ni ge oss ett enkelt sätt att dekorera en tårta som imponerar även om man inte har massa erfarenhet eller massa fina formar och silikongrejer?
Ja, men mina bästa, som du alltid säger.
Mina
ja.
Bästa tips. Så här, ös på med bär. Mm. Och florsocker. Inget, alltså vad du har gjort.
Fast där är jag vet inte, jag gillar inte alltid den, det där nej, med florsockret.
Men vissa grejer kan vara så här, man bara, det här, och lite bränt. På med florsockret.
Men
liksom.
Aldrig bären innan florsockret.
Nej.
Alltså om ni nu ska göra det här.
Ja, bär och florsocker kanske inte så här både och, men antingen eller. Liksom.
Exakt.
Jag skulle säga en tårta, eller en pavlova, eller en gräddtårta, eller en pannkakstårta, eller vad som helst. Bara på med. Och inte så här, sätt inte ut dem i så här någon slags formation.
Nej. Släng på dem. Häll
och liksom blanda och lägg det som gärna upp. Alltså häll ett litet berg på mitt. Liksom.
Ja, det älskar jag. Och det var så kul för att när jag la upp Instagram stories om det här avsnittet om att ställa sina frågor, då hittade jag en bild från Nyhetsmorgon när jag hade bakat tårtor. Ja. Jag bara, gud, jag har ju dekorerat alla likadant. Och det är verkligen det här, jag har helt ett berg med olika bär på mitten av tårtan.
Och det finns ingen som inte är så wow, tycker att det är fantastiskt.
Och det kräver ju inte så mycket ansträngning.
Nej. Men har du gjort en mazarinpaj eller något sånt annat som blev så här lite ojämnt bakad, lite så här på med florsocker.
Ja, det brukar lösa det mesta. Ja. Och grejen är också, när man åter till det här med bären, men när man väl så här häller bär på det sättet i en liten höjd, så för att ge det lite dynamik i formen, så skadar det inte att sticka in något blad eller någon ört.
Citronmeliss är alltså såhär, folk tycker att det är så himla basic och de frågar alltid vad jag köper min oxalis för de tycker den är mer exotisk.
Alltså det är inte alltid jag tycker den är finast.
Citronmeliss finns i varenda ICA-butik. Mm. Den kostar inte så jättemycket och också, släng den inte. Planterar om den eller bara har den hemma, den håller jättelänge. Och det blir så fräscht liksom. Allting som är så frukt eller syl, alltså jag tycker kanske inte att citronmeliss är det finaste på chokladgrejer.
Nej, det jag brukar tänka på är att till exempel bär, de är ofta åt det rödare hållet, förutom blåbär. Men ändå så brukar jag försöka liksom hitta någon balans i färgen. Så om jag har massa hallon, då slänger jag gärna in något grönt. Och även om jag har blåbär så tycker jag ändå att grönt passar. Mm. Så att man också kan tänka så, att man balanserar upp rent färgmässigt med ätbara liksom växter, höll på sig. Men sånt som går att äta naturligt.
Liksom. Ja. Och sen, som en sista grej, så skulle jag ändå vilja lägga till det här med att spritsa. Och det måste inte vara massa mönster. Alltså bara en rund till, eller den här, liksom, någon av de här stjärntyllarna, att bara göra liksom dutt i liksom cirkel. Alltså, när man väl ser det sen så blir det blir en wow-faktor.
Verkligen, det är något annat än det man brukar se. Och alltså, smält choklad, visst det passar inte allt till allt.
Ja, men en ganache, precis.
En drip, alla älskar ringande choklad.
Ja, men precis. Alltså, nu kommer vi in på drip som kanske är liksom lite mer avancerat, men alltså, har du en choklad eller en kaka eller någonting, alltså bara på med en glansig liksom ganache, alltså, smält choklad med lite grädde, så jättefint.
Ja, det löser det mesta. Men och det här, det anspelar lite på den frågan innan, men vilken frosting som håller bäst eller längst?
Ja, det känns som
den?
Att vi tog det. Ja, det är alltså smörkräm. Ja. Håller bäst
och
längst.
Och det här med hur kan man dekorera kanterna på en tårta?
Ja, men det är samma sak där.
Vi måste säga frågan.
Ja, du sa precis det. Hur kan man dekorera kanterna på en tårta? Jag kan tycka det är väldigt fint att inte göra det och bara dekorera toppen och ha riktigt, om man har riktigt släta. Men om man vill göra det, dels så kan du spritsa dem. Både, även om du har en kort eller en låg tårta kan du det. Men sen så är det fint med, jag såg Erikas fikastund hade gjort så här torkade äpplen nu och satt runt en tårta.
Åh, det var väldigt
fint. Hur fint som helst. Ja. Jag tänker så, Alltså tänk så hur man brukar se så här smörgåstårtor. Mm. De har liksom, du kan ha chokladkross liksom upp på kanten.
Verkligen.
Och inte för att man har det på smörgåstårtor, men på smörgåstårtor är man mycket mer innovativ med vad man ja. Har. Alltså du kan ju sätta citronmelist runt kanten. Alltså
ja,
du
verkligen. Kan liksom det, jag tycker att om man ska göra det så ska man inte snåla i alla fall. Nej. För att om man har lite fjutt liksom längst ner i kanten, det är inte fint. Utan då tycker jag att man verkligen ska vara generös. Och att det inte ska vara för glest.
Ja.
Utan att man verkligen får packa på ordentligt. Mm. Men alltså, allting som man tycker är gott ja. I mindre format. Alltså strössel, chokladkross, ja. Nötkross.
Ska jag säga vad jag har svårt för när folk dekorerar med runt kanter? Band och rosetter.
Jag förstår varför
inte
du tycker
så här,
det.
Alltså, om det är fint eller fult, det lägger jag ingen värdering i. Men när man inte, när man måste ta bort det innan man skär, då är så här, vad är poängen liksom?
Ja, jag håller med dig om att det är väldigt härligt när det man har dekorerat med får vara kvar.
Ja.
Sen kan jag förstå att typ så här, till en baby shower.
Ja, jo,
att
det är klart.
Att då har fyller, där fyller den en funktion på ett annat sätt. Mm. Men jag förstår.
Och generellt så är jag lite emot att dekorera med sånt som man inte kan äta.
Mm. Ja, men det håller jag med om. Mm. Jag har speciellt också sen jag liksom släppte det här med sugar peas tårtor för några år sedan. Nej, det ska vara gott. Mm. Och det ska vara, man ska kunna äta allt som serveras. Mm. Helt enkelt.
Ja, men det är sagt. Alltså, vill du göra liksom en leråkertårta och sätta leksaksbilar på till ditt barnkalas? Ja, men, go ahead. Liksom.
Ja, nu snackar vi inte så här när man gör något.
När vi pratar alltså, inte så här figurtårta eller liksom eventtårta eller så. Utan en vanlig.
En vanlig tårta som man bara vill bjuda på.
Mm. Glaze då?
Så anspelar den här, den anspelar inte på drip glaze, då menar man glaze as in.
Ja, jag tror det, jag tror när man säger glaze så menar man mirror glaze.
Då, och det kan där, vi lämna lite jag kort. Helhjärtat till dig.
Och jag är ingen expert, jag har gjort det en handfull gånger. Men kände sist, också i den här tidningen nu som är ute i L. Jag är lite tråkigt att man inte fick se mer av den tårtan, men det, där gjorde jag en mirror glaze tårta med choklad som faktiskt blev helt perfekt. Men om man kör på de mer klassiska, då är det ofta gelatin, ganska mycket gelatin. Det är kondenserad mjölk och det är choklad. Och typ vatten, socker, alltså lite så här olika. Och det är framförallt tre grejer man kanske ska tänka på. Det första är att du måste hälla det på en kall tårta. Alltså frusen. Alltså, och, så det får ju vara liksom en mosttårta. Det måste nästan vara en stöpt mosttårta.
Kan det inte vara en fryst sockerkakstårta?
Jo, det kan det, men du kommer inte få en jämn yta.
Nej.
Alltså, för det är det som är grejen. Glazen kommer få samma yta som det som du häller den på.
Ah, så om det är minsta skrovlighet så kommer det.
Så det är minsta skrovligt så kommer glazen så kommer det bli skrovligt. Så jag kan ha fel, men jag tror att det måste vara en liksom frusen mosstårta. Och som sagt, det måste vara frusen när du häller på den, annars kommer den bara rinna av och dessutom så kommer glazen smälta själva tårtan.
Mm.
För det andra grejen är temperaturen på glazen. Den får inte vara för varm och absolut inte för kall. Beroende på vilket recept du har gjort så är det också lite olika beroende på hur tjock den är. Men jag brukar tycka att den är ganska lagom runt 35-37 grader. Så nästan
men
exakt liksom.
Är det knas som jag häller på när det är 38?
Det behöver inte vara, men gör du det när den är 40, det som kommer hända då, då börjar kanterna smälta.
Mm.
Och så kanske så stelnar den inte snabbt nog så det rinner av för mycket. Det som hänt när den är för kall, som jag också har gjort, det kan bli fint. Men då blir glazen för tjock. Och glazen i sig är inte jättegod.
Nej, för det tänkte jag precis säga att när jag gjorde det här, det blir vackert och det blir fint, det är häftigt att det speglar sig.
Mm.
Men det ytterst tunt, så tunt
ytterst
man kan.
Tunt. Alltså, den som är choklad tycker jag ändå smakar okej, men i och med att det är så pass mycket gelatin i så blir den liksom lite seg. Så att, hela tunt. Och sen är det sista som, olika hur noga man är här, men jag vill inte ha luftbubblor i min mirror glaze.
Nej, men det är en sån, alltså jag är inte mycket för det här med finlir på så sätt, men där känner jag att det måste vara.
Mm. Och då handlar perfekt. Det om när man mixar den med stavmixer, att aldrig liksom ta upp mixen så mycket att du får ner luft. Just utan snarare mixa så att det alltid bara, och sen banka den och men det är svårt, det där
känns som lite så här, det är en sån som man bara säger för acceptera, man får öva.
Ja.
Jag tycker mer att det är en rolig grej att göra snarare, alltså det är inte, jag lägger inte på mig så nej nu måste det här bli perfekt, utan så här, gud vad kul, nu får vi se hur du klarar.
Ja, och jag älskar att kolla på videos när de gör, och så är de på bageri och så har de så här 8 tårtor och så här en hel heller, hinka. Och jag blir så här, gud allting som blir över och det är så slöseri.
Men det,
liksom.
Jag har kollat i många olika så här bakgrupper om det här, men just när det också var som mest populära. Så det var ju något år sedan eller vad det var. Men för att det, oftast när folk häller på glaze så har de ju något som fångar upp det. Ja. Och jag har läst då, jag har inte testat själv, men att man liksom kan samla upp det här och frysa in.
Ja. Det är det jag har gjort, det är det jag ska glaza mina på imorgon.
Men du drar inte med sig minsta lilla mossgrej som kan förstöra det?
Nej, och gör det att du smälter lite av tårtan eller kakan, då är den ju liksom lite förstörd. Mm. På samma sätt så ser man ju väldigt många av dem som häller olika färger med glaze, eller man häller liksom som en så här galaxmönster och grejer. Och då är den ju blandad sen. Alltså du kan väl kanske göra någonting...
Vad blir det då, mörkblått?
Ja, jag vet inte, du kan väl göra om den, kanske hälla en ny färg i liksom. Men jag brukar liksom ha en liten... plåt eller någonting, och så sätter jag en burk på, och så sätter jag tårtan där, eller de, är det små bakelser så sätter jag dem på ett galler, och sen så skrapar ner bara tillbaka i en burk med en slickepott liksom.
Men gud vad bra, så det behöver inte innebära absolut en massa inte. Spill, nej. Vad härligt.
För det är det som är också, man måste göra typ dubbelt så mycket som går åt. För att annars så får man inte det runt liksom.
Man
kan inte dutta försiktigt liksom.
Nej, för det blir jämnt när det liksom får rinna lite ett tag.
Yeah.
Jag förstår, men det är ett härligt bakverk. Jag tycker att det är fascinerande.
Men till den glazens kusin då? Drip cake. Där har du lite mer erfarenhet.
Ja, men det är för att jag älskar rinnande choklad. Och sen, alltså, frågorna vi har fått är ju det, så här, hur får man det att rinna jämnt? Och kan man göra drip på en mosstårta? Men för att besvara den första frågan. Det viktigaste här är faktiskt också temperaturerna, men också konsistensen på själva drippen.
Ja.
Alltså hur mycket choklad och grädde man har i sin drip. Och det är egentligen ganache, om man får säga så.
Som inte har stelnat än.
Och det är mycket bättre att dekorera med ganache än smält choklad, för att då kan man skära i den håller sig ändå mjuk, eller vad man ska säga. Men blir den för lös, då kommer den inte att rinna jämnt, eller den kan rinna jämnt, men det kommer rinna över, det kommer inte bli drip, utan det kommer rinna av tårtan.
Har du för mycket grädde
liksom, då blir det liksom lite klump.
Alltså, ja, då kommer den aldrig, alltså, för det är som du säger, det är som temperaturen spelar roll, och den blir ju tjockare och tjockare ju kallare den blir. Men har du för mycket grädde från början, då kommer den aldrig att stela hur kall den blir. Så att det är
och har du för lite grädde så kommer den inte rinna sådär naturligt, utan nästan så att du får putta ner den lite från kanten.
Om man gillar, som jag gillar, när den har liksom en liten kanske ram upp till, men sen att bara gå ner så här jämna.
Och sen en liten utbuckning på den där droppen. Inget mer. Det är så jag älskar den. Då är jag nöjd när det blir så där. Då är det verkligen, man måste ha en perfekt ratio mellan grädde och choklad. Jag minns inte min. Jag brukar köra på samma hela tiden.
Ja.
Jag tror att
det är olika beroende vilken choklad, om du har ljus eller mörk, eller hur många
också.
Procent
kakao,
mörka är
och allt det där. Men också temperaturen på tårtan. Där måste tårtan vara
kall.
Den måste ha stått i kylen.
Den måste inte vara frusen, men den måste vara kall.
För frusen kan bli farligt, för då kan chokladen stelna för snabbt och den hinner inte ens rinna ner. Men kylen några timmar. Och liksom frostingen ska ha stelnat eller smörkrämen. Det får inte vara gojsigt någonstans. Då är man ready to go.
Börjar du på kanterna och sen fyller du mitten? Eller börjar du i mitten och låter det rinna ner?
Jag allt i mitten och bara låter det rinna ner. Och jag njuter
där
så av
att se. Där är vi så olika. Här kommer verkligen våra olikheter fram.
Jag vet att du sitter där med sån här pipgris.
Ja, exakt. Jag har en sån här pipflaska.
Som man ska ha ketchup i egentligen. Eller sås.
Ja, kondiments. Men den, alltså... Och om ni har en sån hemma, då vill jag högaktligen rekommendera det.
För då får man kontroll.
Man får super kontroll. Men jag gjorde en dripptårta som kommer komma på ett tidningsomslag här längre fram i höst. Och jag tror att jag kanske gjorde om den där drippen 12 gånger. Skrapar av in i kylen igen, skrapar av innan jag verkligen... för det är den som undrar också så här... Om man häller på, då är det kört.
Ja.
Då får man bara gilla läget. Om man har den här liksom drippflaskan eller tar liksom en i taget, då kan man göra en testdripp.
Sant.
För att se så här, okej, stannar den här där jag vill att den ska stanna? Då gör den det, då kan du fortsätta köra. Rinner den ner hela vägen ner, då vet du att du måste den bli kallare. Liksom.
Och det är ju mycket mindre skada skedd om man skrapar bort bara sånt. Än att man skrapar bort en hel...
Ja, när jag skrapade bort det var det så en sån här i taget. Liksom.
Exakt,
ja.
Men... Det varför jag inte vill göra så är för att jag tycker att dina tårtor är helt fantastiska, det vet du redan, men jag gillar inte när det är liksom regelbundet exakt lika långt. Jag får panik.
Nej, jag vill inte att de ska vara lika, men jag vet att de ska vara lika tjocka och liksom, sen kan de gå oregelbundet runt liksom.
Ja, för det är oregelbundet.
Men jag vill ha kontroll över
oregelbundenheten. Men jag vill inte att det ska vara så här kant och sen att det rinner ner, utan det ska vara lite att den har hållit, det är liksom att det rinner lite mellan.
Jag skulle säga att det är lite olika vilken tårta man gör. Om man tar den här som du gjorde i Nyhetsmorgon till exempel, som inte är så här hög och smal och spikraka kanter, då är det lite härligt.
Ja.
Men om man har gjort den där liksom knivskarpa smörskrämstårtan, då vill man också fortsätta med det här liksom hela vägen.
Du vill liksom gå all in med perfektionen. Ja. Men det är härligt, för det här blev det så tydligt att nu och jag är så olika. Men det är inte så, alltså, det är inte som att jag bara, gud vad jag stämmer på att alla hennes drips är så här, exakt lite. Utan det är mer bara så här, jag skulle inte kunna göra det själv. Nej. Jag hade fått panik. Mm. Men ja, men så kan man göra på olika sätt.
Ja.
Måste det vara choklad då? Vänta, innan. Du måste tårtornas drottning, kan du besvara den här? Kan man köra en drip på en mosttårta?
Jag cannot see why not.
Nej, det går, jag har gjort det.
Ja.
Nej, ändå vill jag att du ska besvara.
Alla gjort det, men jag kan inte se varför man inte skulle göra det. Men då frågan om det, man måste vara choklad när man gör drip eller om man kan göra med typ sylt. Och framförallt om du inte vill ha dina exakta likadana, då kan du hälla på egentligen vad du vill. Det som man vill är att det ska stela lite grann. Så om du gör, alltså säg att du gör en egen så här kompott. Alltså du kokar ner mixar blåbär, silar, kokar ner med socker.
Och något geleringsmedel, tack.
Ja, jag tror inte att du behöver ha det.
Vet du varför jag vill ha det i? För att drippar man ner sylt eller kompott, då blir det inte, alltså det blir inte ett fylligt drip.
Men om man kokar ner den så pass mycket att den liksom verkligen nästan är seg när den är klar med den.
Ja, då funkar det. Men då får den också en liten karamelliserad smak.
Ja, då kanske den också är för seg för att hälla. Men jag tänker, för du kan ju verkligen koka ner sånt så att det nästan blir geléigt liksom.
Verkligen. Men om man vill ha till hjälp, så jag brukar i alla fall alltid ha något geléningsmedel.
Bra tips.
Så att man kan, i princip. Kolasås också, jättegott.
Ja.
Att ha. Det är nästan bland det godaste efter choklad.
Ja, det är faktiskt väldigt gott.
Ja.
Yes. Vi har fått lite frågor om chokladdekorationer. Jag vet inte om vi kanske ska hem. Vi kommer också ha ett chokladavsnitt senare.
Och det,
i höst.
Det känns som ett lite för mastigt för att ta liksom så här.
Bara förbefarta. Så vi kommer också i november kanske ha ett avsnitt om choklad och temperering, etc. etc. Få se om vi kör det eller om vi plockar in någon. Kanske kör vi det själva. Ja. Håller det basic. Ja, men en sista fråga då. Hur kan man jobba med asymmetri så att allting ser så tillrättalagt ut? Ja. Jag kommer ihåg att jag la upp ett inlägg för ett tag sedan där jag har en paj som är liksom ganska osymmetrisk. Liksom. Och så skrev jag så här att ibland tycker jag att det är finare med asymmetrin. Och jag kunde inte föreställa mig hur mycket kommentarer det skulle bli runt det.
Vad fick du för kommentarer?
Ja, men det blev verkligen två läger. Att några blir liksom, var nästan så här upprörda över att jag dissade symmetrin. Och det behöver jag inte, för det kan också vara coolt, men ibland så tycker jag att, alltså, det är så lätt, som jag sa innan, när man ska lägga på bär på en tårta, det är så lätt att händerna bara vill göra en ring liksom, eller lägga saker, lägga hallon med jämnt mellanrum. Alltså det som kanske fångar ögat mest är om man inte gör det. Om man så här, alla röda här, alla blåa, alltså.
Ja, men att man går lite bananas bara. Ja. Jag tycker att det är jättehärligt.
Och hur man ska tänka kring det, det är egentligen bara så här, försök tänka att du inte ska göra symmetri. Men det är faktiskt, jag har faktiskt tänkt på att det inte är så lätt som det ser ut.
Nej.
Att göra symmetri. Alltså, säg
symmetri,
att man,
alltså asymmetrisnitt.
Ja, för att om man har så här, man ska lägga tre grejer och hur man lägger dem så blir det symmetriskt på något sätt. Då försöker man lägga två. Så ibland så blir man så här, man stirrar sig blind på det liksom. Ja. Sen när man får se den här bilden två månader senare och tycker man att det ser naturligt ut. Men ibland när man står där och ska försöka medvetet att lägga det asymmetriskt, då blir det så här.
Det är därför jag tycker det är så härligt med den här principen. Häll bara lite bär på. Och
ja.
Sen är det,
alltså
det,
ja, men jag tänker mer nu om jag står med en tårta så har jag liksom kanske mossbomber i olika former som ska lägga på och så ska lägga ut dem. Och,
ja, där håller jag med dig. Där tycker jag att det är svårare.
Ja.
För, att då måste man, för man måste ändå placera dem. För att det kan, jag älskar asymmetri, men det är också så här, om man bara så typ snavar lite grann, då kan det bli jättekonstigt bara. Ja. Att det inte alls är, för att, visst, det fångar ögat, men det fångar inte ögat på ett trevligt sätt.
Nej, men det är svårt, för ibland så ser jag på Insta andra som har gjort, inte proffsbagare men hemmabagare, som har gjort liksom någon mosttårta, så har de sett hur jag eller någon annan har lagt på olika mossformer liksom. Och så ser det liksom, någonting ser lite off ut. Och jag tror att det är, man ska inte liksom lämna för mycket mellanrum.
Nej, det är ju det.
Ja, för då ser det liksom alltid bara lite så här förvirrat
ut. Ja, ingen vet vart de ska. Nej. Liksom.
Så fyll i så fall på med kanske lite bär emellan eller lite så här, spritsa ut någonting så att det liksom blir lite fylligt. För då ser det härligt ut när det är symmetriskt. Precis. Men när det bara blir liksom, de ligger kanske för stor tårta och så för få grejer. Och då är det kanske bättre att bara dekorera ena liksom sidan.
Precis.
Att det blir vackrare liksom.
Mm.
Men det där är övning.
Verkligen, övning och sen att hitta sin egen stil. För det som du och jag tycker är snyggt är inte nödvändigtvis
absolut
det som
inte
man själv liksom tycker. Så ja, men hitta det som glädjer en i tårtbakande helt enkelt. Men är det där alla våra tårtfrågor?
Det är det vi kommer prata om när det gäller dekorerade tårtor. Ja.
Vad trevligt, gud. Det, här, det känns så bra nu.
Ja, men jag vill hem och dekorera, känner jag.
Ja, och jag vill också vara med i den här tävlingen, by the way. Men lyckas med mat. Men det bara känns så skönt att vara tillbaka i det här bak.
Ja.
Jag mår så bra nu.
Ja, det är roligt. Det är mycket, mycket roligare.
Ja, svara på era frågor. Det är så här vi ska ha det, Emma. Låt oss inte göra några fler avstickare.
Nej.
Men du har sagt att du har en spaning.
Mm.
Jag vet inte vad det är än, så kan du please dela med dig.
Dan, 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 dan.
Oh my God.
Veckans spaning. Jag har gått från så här trend till spaning. Och nu kanske jag sträcker det ytterligare och bara säger att det kanske är en
tendens.
Nej, men jag satt på riktigt och slet mitt hår idag. Och så här,
du frågade till och med dina följare. Ja. By the way, det är fusk.
Nej, men vet du vad jag kände så här? Att jag frågar dem, då kanske du och jag kan få en bank med trender vi kan gräva ur. Vi är inte ensamma i det här, Camilla. Du och jag är tillsammans i det här.
Ja.
Det är inte du och dina trender och jag och mina trender.
Fast, ja.
Jag kan säga så här, det jag kommer prata om idag fick jag inte någon hjälp av.
Nej,
fick
det här
inte
så mycket hittade, hjälp. Det här faktiskt hittade du på egen hand alltså.
Och det är, jag satt verkligen och jag var nere i källaren på internet liksom och letade.
The dark.
Ja, jag var nere på the dark web för att leta tårttrender. Och jag hittade mycket grejer, men tårttrender hittade jag inte. Nej, men därför tänkte jag så här, jag kom på en grej som slog mig och som jag tänkte att du och jag kan prata lite grann om vad vi tycker om.
Mm-hmm.
Och det finns också olika aspekter för oss utifrån som bakbloggare och för gemene man. Det jag vill prata om är hur alla säsongsgrejer kommer snabbare och snabbare, tidigare och tidigare och springs över lite snabbt liksom. Jag tänker på liksom, ja men om vi tar där vi är nu. Det känns som att äppel, alltså så här, vi har precis gått in i oktober, äppel är gjort nu. Äppel är kört. Okej, då har vi Halloween som är om en månad.
Mm.
Nu kommer pumpan.
Ja.
Så kommer alla bara köra pumpan. När det väl är Halloween, glöm pumpa. Då kommer julen, 1 november. Då är det advent och glögg och allting liksom. Och likadant med rabarber, man börjar säga mitten av april har någon hittat rabarber. Och så kör man rabarber, så när liksom rabarben blommar i trädgården, då är så här, det är gjort. Men ur vårt perspektiv så ligger vi ju alltid lite före.
Det måste vi.
Alltså jag har gjort mina pumparecept för i år och är ju redan på julgrejerna. Men det är ju en sak när jag gör dem. Frågan är när jag postar dem. Och när andra, för att jag tror att vi liksom ganska stressar varandra. Alltså när man vill vara, nu är det snart kanelbullens dag, man vill vara först nu med kanelbullen så att inte mitt inlägg blir uttjatat. Eller jag frågade mina följare när om de var redo för pumpagrejerna. Och så här, 80% var så här, ja, ge oss pumparecepten. Mm. Att man kanske är liksom, om jag nu har gjort ett pumparecept, då gäller det att jag är först med det. Så att inte du kommer eller någon annan har gjort det. Sen lägger jag mig 2 veckor senare fast att jag har bakat det för länge sedan. Och då verkar jag vara en copycat för att jag inte var. Så att alla liksom hetsar ut nästa säsongsgrej.
Jag håller med dig. Och jag tror att det är vårt eget fel som du säger.
Mm.
För att jag insåg det här om veckan för att jag hade preppat mina äppelrecept ett bra tag innan och la upp dem ganska tidigt. Och sen kom jag på ett nytt äppelrecept typ där på slutet när alla hade slutat.
Mm.
Och då kände jag så här, men nu kanske folk inte är intresserade av det längre. Jag sparar det till nästa år.
Det är fortfarande äppelsäsong i typ 6 veckor till minst.
Precis. Men det skulle vara intressant att veta om våra lyssnare som inte jobbar med sociala medier och bakning.
Mm.
Om de känner samma sak eller om de bakar på våra äppel. För jag har bara den här veckan har fått massa bilder på min äppelkladdkaka. Att de har börjat bjuda på den på jobbet. Så att,
ja, men det tror jag nog kanske att folk fortfarande söker och letar lite grann oregelbundet. Men jag tror att de... de som också bakar och gillar att lägga upp saker på Insta som inte nödvändigtvis jobbar med det eller ens har det som, utan det är bara så att man gillar det, de tror att vi drar med oss i den här hetsen liksom, att snabbare komma in och börja
och
med
det är synd egentligen,
för jag tycker också det,
för att enda anledningen till varför vi i grunden lägger upp saker innan eller så här precis när det har börjat, det är ju för att våra läsare ska få ha de här recepten redo inför.
Ja, men precis. Alltså, vi kan inte lägga upp glöggrecept, alltså lussebullarna den 13 december.
Nej, det måste vara innan för att det ska finnas redo.
Ja, men för så är man ju själv så här, vad ska jag baka till jul? Och då börjar jag kanske googla, och då menar jag inte jag som Brinken bakar, utan jag som Emma Brink. Vad ska jag bjuda på jul? Som en planerad person jag är, då börjar man googla, man vill hitta någonting nytt.
Och då och man ska hinna provbaka det lite också.
Ja, och då ska det liksom finnas där i slutet av november så att man kan hitta det och börja planera liksom.
Ja, men jag tror att du har rätt, och det kanske är synd egentligen, för att alltså, i den bästa världen så här, man bara lägga ut. Och det spelar väl ingen roll, alltså, det, är fler, det var ju så kul på tal om äppelrecept och det här med att här, man måste lägga upp det först för att annars kanske man anses vara en copycat. Jag minns att du la upp din äppelcheesecake, din bakade äppelcheesecake med kolasås och äpplen, och då hade inte mitt avsnitt med kökets baktips sänds än. Och då skickade jag till dig DM, jag kommenterade inte det, utan jag skickade till dig DM och skickade en bild på cheesecake. Jag bara, du, det här sänds den 21 september. Och det är egentligen så himla, det borde inte vara något konstigt egentligen. Och vi skrev inte det som att det var en beef mellan oss, utan bara så här, great minds think alike. Så jätteroligt bara. Att du och jag som är så olika ändå kan hitta våra punkter tillsammans. Men att det är så här, det är klart att man till slut bakar lika, och att så här, det är klart att du, och bara för, du kanske bakade en äppelkladd kaka för några månader sedan, men jag råkar lägga upp min innan. Det betyder inte att, så här, att du var, alltså, jag tror att vi övertänker.
Ja, men kanske. Men generellt så kände jag att jag var lite stressad över att så här, nu måste pumpan ut. Och samtidigt så kände jag, gud, det är långt till Halloween. Jag vill spara den pumpa, för när det väl är Halloween, då vill jag verkligen lägga ut pumpa. Ja, ni får gärna, om ni tycker någonting om det här, så får ni gärna liksom skriva till oss på bakbarnet, så får vi se vad ni tycker. Om ni känner er stressade över att det hetsas fram de här olika säsongssmakerna, eller om ni tycker att vi är liksom...
Men det glädjer mig att det har blivit mer och mer säsongsbakning än vad det var när jag började blogga.
Kanske.
Jag tycker att det har blivit... Alltså att, sen kanske bara att jag har blivit mer medveten om det. Men jag upplevde det som att man inte var lika noga förut. Och pratade inte med lika mycket om det här. Dels med det här med blommorna som vi pratade om tidigare. Ätbara, men också det här med att man använder inte blåbär och hallon hela tiden. Bara för att det finns i affären.
Nej.
Utan dekorera med det som finns nu. Och baka med det som finns nu.
Det kommer bli roligt när vi har det här avsnittet om att dekorera. För då kommer vi verkligen köra winter edition på det. Ja. Alltså, vad kan man dekorera med som naturen bjuder på när det är november? Liksom?
Ja, men verkligen. Det är en helt rätt observation tycker jag. Jag har upplevt det också.
Ja.
Och det är lite synd samtidigt som det är, så här, det är en del av...
Ja, men så här, hetsen med semmelvarianter från julafton och framåt liksom, är helt sinnessjukt.
By the way, för 2 år sedan så bara kände jag, I'm so over this.
Ja.
Och det är så här, jag älskar semmelkladdkaka, jag älskar de som finns, men nu räcker det. Bara därför kommer jag säkert komma hit.
Ja, men jag har ingen ny variant i piping. Jag har typ 5-6 olika varianter som jag kommer reposta for sure. Men jag kommer nog slå ett slag för originalet.
Ja, för att grejen är så här, jag kom på att jag har en till.
Lova inte för mycket det.
Men jag har, den är klar. Men vi tar det sen. Men det jag ville säga var att bara att ibland är det så här, det är färdigt sen. Alltså sen, man kanske också bara ska hedra originalet.
Säger hybridernas drottning.
Ja, men det hade inte funnits en hybrid om det inte hade funnits original.
Nej, sant. Men du, nästa vecka, ett efterlängtat avsnitt.
Oh ja!
Otroligt efterlängtat. Vi ska prata om vegansk bakning.
Ja.
Det var ingen som frågade hur man kunde dekorera veganskt.
Nej, men för att... Så dum kommentarer.
Eller glutenfritt. Alltså jag dissar inte på de frågorna, men det är roligt för de kommer alltid.
Ja,
ja. Men, ja, jag vet varför och jag tycker inte det är konstigt. Nej. Men jag tycker ändå att det är så här roligt. Det är så här, ja, vi kommer ju ta upp det liksom.
Ja. Men det är härligt att vi får in så många frågor, jag älskar det. Men vegansk bakning, vi kommer att ha en gäst.
Ja.
Frida Svanberg, also known as
Fridas vegobak.
Ja. en helt renodlad vegansk bakblogg. Mm. Hon bjuder ju liksom på
från
en hel
Småland, brand. Tror jag.
Ja.
Mm, hon ska komma hit från Småland.
En stor ära. Verkligen. Att hon väljer att ta sig den tiden. För att det, behovet eller efterfrågan för vegansk bakning är ju större än någonsin. Mm. Och det vill vi hedra och prata om.
Ja, men verkligen. Avsnitt. Och du har ju ganska mycket erfarenhet. Jag är ju supernovis. Mm. Jag har två recept på min blogg. Som
du typ kom på sen. Oj, det här är veganskt.
Nej, faktiskt inte. De är faktiskt gjorda rent i syfte att vara veganska. Ja. Men det ska bli, jag tycker det ska bli otroligt spännande. Jag kommer lära mig massor.
Och i vanlig ordning så skickar man in sina frågor i våra respektive stories.
Yes.
Man kan också skicka på DM tillbaka podden. Men ja. Du och jag brukar ofta skriva
ja.
I stories.
Ja, det har nästan slutat. Det är ingen som gör det längre. Folk Nej. Har lärt sig hur vi gör.
Hur vi och,
det
funkar. Och jag älskar att ni bara följer med.
Ja, det funkar helt utmärkt.
Så att alla era veganbakningsfrågor får ni skicka in till oss på våra stories. Glöm inte att följa oss också på bakpodden, för att nu har vi haft en hel drös med tävlingar.
Ja, verkligen.
Om man vill vara med och tävla om bakrelaterade saker, produkter och annat, nice, så kan man följa oss där för att hålla koll på det. Mm. Och vet ni vad? Jag vill se fler recensioner och betygssättningar på podcaster-appen ja. I iTunes eller
Come
vad det är.
On.
Mm. Ja, det är det som kommer hjälpa oss att dels bli bättre hela tiden, men vi vill mest ha positiva saker.
Ja.
Nej, men det är så här, rent krasst, ju fler recensioner och betygssättningar man har, desto mer exponering får man i podcaster. Och vi tycker att vi är en fantastisk bakpodd, också den enda bakpodden, så kan ni hjälpa oss.
Help a friend in need.
Ja, men också, ni kan också följa oss på våra respektive Instagrams.
Ja. Emma Brink-Rask heter... Nej, varför säger jag så hela tiden?
För du heter så på riktigt.
Ja, jag glömmer att det är mitt namn. Brinken bakar, såklart.
Ja, och jag heter Camilla Hamid.
Camilla Hamid, vi ses om en vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.